Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla. Samtalspartnern är Maria Lindgren och jag som är tekniker heter Peter Hellström.
Hej Anisari.
Hej Maria.
Nu sitter vi här igen.
Ja, det gör vi.
Och du har sagt att du vill prata om skuggan.
Ja, det vill jag jättegärna. Jag tycker att skuggan är spännande.
När du berättade att du ville göra det så googlade jag, förstås. Och då hittade jag någon som heter James Hollis som har skrivit en bok som heter Varför goda människor gör dåliga saker. Och den handlar om skuggan. Och han förklarar skuggan så här: The me I can't see. Alltså det i mig som jag inte ser. Det skulle alltså betyda att vi inte känner vår egen skugga.
Nej, det gör vi ju inte. Det är väldigt tydligt.
Men hur kan vi veta att vi har en skugga om vi inte, om den är omedveten och vi inte känner den?
Ja, den blir nog synlig lite här och var. När vi hamnar i konflikt med andra människor och inte står ut med hur de beter sig och man tycker och tänker en massa, då är skuggan i farten. Och jag tänker att den uppträder ju ofta i relation till andra människor eller nästan uteslutande i relation till andra människor. Och det är ju där vi kan få syn på att oj då, här är det någonting som jag inte har koll på.
Och då kan vi tänka att det här kommer från en skugga, eller?
Ja, man kan definiera skuggan så. Att det är sidor av oss som är bortprioriterade. Även om vi inte har gjort en medveten prioritering så gör vi ju sådana val hela livet. Vi har ju, som barn så kan det ju vara vissa förhållningssätt eller vissa sätt att vara som prioriteras. Och då känner man ju som barn väldigt tydligt att okej, jag ska bara vara snäll och duktig. Om jag beter mig så får jag onda ögat ifrån pappa eller något sånt där.
Så det som vi känner att människor eller vuxna inte tycker om, det sorterar vi bort och lägger någon annanstans. Lägger vi det i skuggan då, eller?
Ja, det får inte utvecklas, skulle man kunna beskriva det som. Så egentligen så innehåller ju inte bara, skuggan bara dåliga saker. Det kan också vara alltså, kreativitet och lekfullhet och lust och glädje. Om det är det som inte har fått utrymme. Men väldigt ofta så tänker vi ju på alltså, de här jobbiga bitarna där vi krockar med andra människor på grund av att vi inte kan kommunicera på något vettigt sätt. Och då är ju skuggan i farten.
Jag tycker att det är en så här lite spännande tanke att man har en följeslagare som man inte riktigt känner. Och målet måste väl på något sätt vara att bli vän med den där.
Ja, och det utifrån Jungs psykologi så är det ju det som är målsättningen med utveckling. Att man blir i första hand, den första utmaningen är ju att bli vän med skuggsidor. Sen om man kommer att få koll på hela skuggdomänen, det är ju tveksamt.
Ja.
Men det är ju en livstidsuppgift att successivt bli vän med skuggan.
Och hur går sånt där skuggarbete då, som det kallas, hur går det till?
Jag tänker att psykoterapi, när man jobbar med svårigheter som man upplever i livet, konflikter som man har, inre eller yttre, då kommer man ju osökt in på de skuggbetonade sidorna, för att det är ju det som ställer till det för oss. Det är ju de här som sticker fram hakan och skäller ut när vi egentligen skulle vilja kanske kunna sträcka ut en hand och vara mer empatiska, men det finns en betvingande kraft som bara vill liksom skälla ut och sopa till eller bete sig på något annat sätt.
Men om skuggan är omedveten, hur kan du veta att det är den som sticker fram hakan?
Ja, jag tänker ju så att vi utvecklas i relation till andra människor. Så vi kan inte sitta på våran kammare och få syn på vår skugga. Utan den märks i mötet med andra människor. Den kan härja runt lite här och var. Den kan ju finnas med i konflikter på jobbet. Den kan finnas med i konflikter med vår partner. Den kan finnas med i svårigheter som vi har med våra barn. Där vi inte riktigt når fram till varandra. Och kanske hamnar i såna här rundgångar där man bara upprepar konflikter.
Betyder det att andra vet mer om din skugga än vad du själv vet?
Ja, de ser ju definitivt yttringarna av skuggan. Och det brukar man ju kunna uppfatta väldigt klart och tydligt. Men sen, det här med att spegla vad man ser. Det är ju inte säkert att den som har betett sig redo att ta emot de speglingarna. Och se det som man själv inte är riktigt medveten om hos sig själv.
Om någon kommer till dig och vill arbeta med det här, alltså de destruktiva sidorna som dyker upp i relationer till exempel.
Mm.
Hur går ett sånt arbete till?
Det handlar ju till att börja med om att personen får berätta och beskriva vad är det för svårigheter som du kommer med, som du vill ha hjälp med. Och när det gäller då att bli mera medveten om sina skuggsidor, så finns det ju, jag har ju många olika redskap för att hjälpa till med att vända uppmärksamheten inåt och upptäcka mera utav vad är det som ligger bakom och driver på mitt beteende. För det som finns i skuggan kan ju också vara alltså någon sårbarhet som ligger i bakgrunden, som också följer med. Och när den berörs då blir det ju den här ilskna furien eller den här som kör ut andra ur livet och inte vill umgås med dem och sådär.
Finns det människor som blir sin skugga? Skuggan tar över helt enkelt.
Ja, det är en intressant fråga. Det har jag inte tänkt på riktigt.
Det där gamla vanliga, du vet, exemplet.
Ja, men Hitler. Så var det ju för Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Mm.
Så man kan väl tänka att när man lever ett väldigt destruktivt liv, då lever man ju ut skuggsidor säkerligen.
Är man fånge hos skuggan då?
Ja, alltså det är ju svårt att säga om man är det, men det kan man ju leka med den tanken.
Ja, om vi tar det här gamla vanliga exemplet som man alltid drar upp med Hitler.
Ja.
Blev han sin skugga?
Nej, jag tror inte att han blev helt och hållet sin skugga, men han hade ju definitivt många omedvetna drivkrafter som drev på hans fascistiska, nazistiska ideologier.
För jag tänker så här, om det finns ett kollektivt medvetande, som ju Jung säger, finns det då också en kollektiv skugga?
Ja, det finns en kollektiv skugga, det är jag ganska säker på. Man skiljer på kollektivt omedvetet och personligt omedvetet. Så i det som är mera personligt relaterat, där har vi ju de skuggsidor som kommer till när vi växer upp. De delar av oss som vi spjälkar av och som förpassas in i skuggdomän. Och den kollektiva skuggan, det är ju det i den större bemärkelse som inte tillåts utrymme.
Skulle man kunna säga att rasism är en kollektiv skugga? Det är ju en projektion, det är de andra som det är fel på och så vidare. Så det passar ju in i kriterierna.
Ja, rasism, ja, det kan vara både personligt och kollektivt, tänker jag. Ha sånt ursprung alltså.
Mm.
Om vi nu tar Hitler som exempel då, och om man tänker på hur det såg ut i världen och samhället vid den tiden, så fanns det ju också, alltså det hänger ju ihop, det är inte antingen eller, det är ju både det personliga och det som blir det kollektiva då. Och att jag tänker att det fanns människor som delade samma värderingar. Och att det spred sig och möjliggjorde att nazismen då fick framgångar. Och att man till och med kunde gå med på såna här horribla saker som att förinta människor.
Ja, och jag tänker också på idag. Alltså, till exempel ibland man är på sociala medier och läser de här hatkommentarerna. Då undrar man ju om den kollektiva skuggan har blivit en gemensam hobby för vissa grupper.
Ja, man kan ju undra det. Samtidigt så finns det ju en del i det här med att bli vän med sin skugga. Att också bli vän med sina egna destruktiva, hatiska uttryck. Alltså, jag behöver bli vän med min inre Hitler.
Är du det?
Ja, jag tror det. Jag tror att jag kan ganska långt bejaka både ilska och lite irrationella uttryck som det tar sig.
Men det betyder inte riktigt att du skulle börja utrota folkgrupper, eller hur?
Nej, men jag skulle mycket väl kunna tänka att jag skulle vilja halshugga någon som jag blir väldigt arg på. Fast det är ju skillnad att bara att tänka det och skillnad, jämfört med att faktiskt göra det. Det är ju där skiljelinjen går. Och jag kan ju tycka att vi har i samhället ett klimat där det är antingen eller. Där man inte tillåter människor att ha fel åsikter. Och jag kan ibland tänka att jag skulle välkomna att man istället kunde samtala och ha alltså ett mera moget utvecklande i det. För att det är ju en del av att erövra skuggan, att man också blir kapabel att hålla det i sig själv. Att man kan ta ansvar för det. Och det behöver inte betyda att man inte får uttrycka, men att man ska veta var gränserna går.
När du säger det här att det är skillnad på att tänka någonting och agera ut någonting.
Mm.
Självklart är det så. Så undrar jag, vad är det som gör att din inre Hitler då har den gränsen? Det måste ju finnas någonting där som stoppar större delen av mänskligheten från att faktiskt göra såna här vidrigheter. Vad är det? Och när fungerar den inte?
Nu är ju jag då utifrån min uppväxt otroligt noga med var gränserna går någonstans. Så att min inre Hitler får inte så mycket space annat än att jag kan leka med de här destruktiva krafterna emellan varven för att pysa ut. Och, för vi har ju sådana behov också. Alltså när vi blir kränkta eller någon är riktigt jäkla otrevlig mot oss, då växer ju de här lite modiska impulserna. Man tänker ju inte att man har det, men vi har ju såna. Vi har tillgång till hela det mänskliga spektrat, för att vara tydlig. Vi kan allt ifrån att vara en Hitler till att vara Jesus, om vi ska ta hela spektrat.
Men när du säger sådär att på grund av min uppväxt så är jag väldigt noga med var gränserna går.
Mm.
Hur gick det till?
Jag tror att det kan väl ha att göra med ens grundpersonlighet. Vi föds ju med olika personligheter. Det är ju ganska tydligt om man ser syskon som växer upp att de är ganska olika. Och att min grund har alltid varit att jag har velat förstå saker. Och att jag också har velat utvecklas. Jag tror att det är, jag är född sån. Jag vill utvecklas.
Okej. Känner du din skugga?
Ja, jag har ju lärt känna stora bitar naturligtvis, men det finns ju säkerligen väldigt mycket kvar som för oss alla. Jag tänker att det inte är så konstigt egentligen. Människor är ju otroligt komplexa om man börjar gå in på den domänen där. Men det handlar kanske mer om villigheten att möta det som inte är så tjusigt. Känslor som inte är så fina. Förhållningssätt som man känner. Jag menar, det räcker ju bara sitta och scrolla på Facebook eller något sånt där, så kan man ju märka hur det börjar smattra på in i huvudet och med tankar som inte är så rumsrena egentligen. Jag tror att det är så för de flesta. Man ser liksom det här perfekta livet som målas upp och sådär. Och att det väcker ibland, när man inte själv är på någon bra plats, så kan det väcka någon sorts förakt. Och jag tänker att förakt för svaghet är ju en sån här ett skugguttryck. Jag tänker att Hitler hade förakt för svaghet, men man behöver inte vara Hitler för att förakta svaghet. Det kan finnas överallt. Jag tänker att förakt för svaghet har ju ofta att göra med att vi har sårbarheter som vi har svårt att stå ut med hos oss själva. Och när man då ser det hos någon annan så väcker det förakt. Och det är ju jätteobehagligt. Men det är en signal om att här är någonting som är känsligt för mig, som jag inte klarar av att kännas vid hos mig själv. Alltså, människor som är försvagade på olika sätt kan väcka väldigt mycket förakt hos många. Tiggare, uteliggare. Men det kan även förekomma i familjen. Det kan vara någon som inte lever upp till förväntningar. Barn som inte lever upp till förväntningar som föräldrarna har. Och som därför blir bemötta med förakt.
Men vad är det som händer egentligen under ytan där? För föraktet är ju...
Det är ett uttryck, ja.
Ja, det är ett uttryck. Ja. Men vad är det ett uttryck för?
För sårbarhet. Egen sårbarhet. Som man inte vill kännas vid. Det är alltså ett skydd egentligen. Föraktet är ett skydd som vi tar till när det blir... När det hotar att bryta igenom. För det kan man ju tänka att den egna sårbarheten finns i skuggan då. Så att skuggan är ju lite komplicerad på det sättet. Att det finns ett uttryck och sen finns det någonting som bakom det uttrycket. Det är åtminstone så jag tänker på det. Så att det är inte som några egna gestalter som susar omkring i vårt inre, utan de formas utifrån vad vi bär med oss för sårbarheter.
Istället för förakt så skulle vi alltså kunna försöka hitta vår egen sårbarhet, stå ut med den och istället utveckla medkänsla.
När det omfamnas, får finnas, så omvandlas ju föraktet till medkänsla. När det som ligger bakom föraktet.
Det vi känner i oss själva, det kan vi också ge till andra. Så att när vi kan acceptera de sidorna hos oss själva, då kan vi också göra det hos andra.
Ja, så tänker jag.
Så tänker du.
Mm-hmm. Alice Miller skrev ju en bok som heter I begynnelsen var uppfostran. Och i den boken så beskriver hon ju, hon försöker sig på att beskriva Hitlers barndom och skapa någon sorts förståelse för hur det är möjligt att någon kan formas till att bli så främmande för en stor folkgrupp och tillskriva dem allt ont och att tänka att världen blir bättre om vi utrotar judarna. Det är ju egentligen helt galet.
Då har man lagt ut sin skugga och så tänker man att om jag utrotar den här skuggan då kommer allting att bli bra.
Hon ville skapa en förståelse för hur onda människor skapas. Alltså det som vi definierar som ren ondska då. Och hon beskrev det som man kallar för den svarta pedagogiken. Och det handlar ju då om alltså rent sadistiska uppfostringsmetoder där det ingår mycket aga och det kan innebära att man blir inlåst långa perioder och i någon mörk skrubb eller någonting sånt där. Det är jättehemska grejer som hon beskriver. Man kan ju förstå utifrån det att med en sån stark smärta som man inte vill kännas vid så blir det också väldigt starka uttryck. Och då behöver man inte bara tänka på Hitler utan vi kan tänka på alla människor. Att där det är väldigt, väldigt smärtsamt där kommer det ju också starka reaktioner, starka uttryck.
Ibland funderar jag på det här. Jag känner ju också människor som jag har vänner som har haft helt förfärliga barndomar. Men som är några av de bästa människor jag känner. Så att det är ju inte självklart åt vilket håll det går.
Nej, det är det inte.
Det där är ju något som man verkligen kan fundera på. Därför att Alice Miller beskriver väl det här hände i barndomen, det följer med och sen så ger man uttryck för det. Men sen finns det ju då helt andra vägar som människor tar.
Jag tänker på maskrosbarn. Det var det första som dök upp i mitt huvud.
Men hur går det till?
Ja, alltså maskrosbarn, det är ju barn då som lyckas bevara någon sorts frisk kärna och klara sig i livet. Om än med lite sårbarheter och så, men man lever inte ute på det sättet då. Och det handlar ju om att det har funnits någon. Det räcker med en person.
Ett vittne.
Ja, någon som har bekräftat dem som människa, som en människovärdig individ. Så även om man har vuxit upp under jättehemska förhållanden har den här enda personen funnits där som har sträckt ut en hand eller mött med värme, känsla och omtanke. Då kan livet ta en helt annan vändning. Att man får perspektiv på det som man är med om när någon finns och bekräftar den. Att man någonstans på djupet svarar på den här empatiska människotillvända handlingen eller gärningen eller förhållningssättet som man möter.
Du nämnde tidigare att skuggan inte bara är ond, den är inte bara mörk, utan det finns också goda saker att hämta där. Berätta lite mer om det.
Ja, eftersom jag själv då har vuxit upp med någon sorts bild av mig själv som ett barn klädd i säck och aska och sådär, så kan ju jag behöver inte gå längre än så, än till mig själv. Att för mig har det, skuggan också innehållit min egen leklust, alltså förmågan att skapa och vara kreativ. Och det fick jättemycket utrymme på fritiden, alla de där sidorna som jag tidigare inte har. Alltså de låg slumrande någonstans i skuggorna och väntade.
Därför att de inte hade varit uppskattade då eller?
Nej, jag tror att det handlar om att det fanns för mycket smärta och jobbigheter att hantera. Så att det fick helt enkelt inte utrymme. Det fick stå på vänt på något sätt.
Vad kan vi vinna genom att lära känna och bli vän med våran skugga?
Oj, det är ju massor. Framförallt så blir vi ju mycket trevligare att ha att göra med. Allt sånt som vi förnekar, det blir ju som att vi får ett begränsat livsutrymme om vi förbjuder oss själva att röra oss i vissa delar utav vårt inre. Och det finns ju, jag tänker att vi erövrar ju någon sorts vishet någonstans på vägen där, ju mer man omfamnar sin skugga. Jag tänker på det som att jag omfamnar min skugga. Jag låter den få bli en del. Jag umgås med den och så som den uttrycker sig i olika stunder. Även om det är jättejobbigt så växer det fram en visdom. Jag tycker att jag ser det exemplet hos många människor. Och jag tänker på Karina som jag pratade med. Hon beskrev ju själv att hon upplevde att hon hade blivit en helt annan människa. Och hon hade ju fått konfronteras med väldigt svåra saker. Även sidor hos sig själv som hon inte tyckte var så bekväma. Det här att luras och gå bakom ryggen. Och, ja, som hon fick göra då. I all det här kämpandet med att få iväg sin man på ett boende och så.
Jag tänkte också när jag lyssnade på den intervjun att det som var så drabbande var ju att hon var så ärlig om de svåra sakerna som hon hade känt.
Mm.
Och också vågade berätta om dem.
Mm. Och det är ju det som är att omfamna skuggsidor, tänker jag. När man gör det så framträder ju inte som att det är någon skuggsida. Men vägen dit till att kunna ha den här ärligheten, det är ju att man möter de här okända sidorna hos sig själv som finns i skuggan.
Så att om man märker att man har problem, att en skuggsida ställer till, skapar destruktivitet i ens relationer. Jag är lite ute efter så här, var ska man börja någonstans?
Jag tycker ju alltid att det är viktigt, alltså om det är i en relation så tänker jag att det är viktigt att vara överens om att man är två som möts. Och kan man inte vara det, då är det kanske bara att lägga benen på ryggen och springa, tänker jag. För då är liksom skuggsidorna för starka hos den andra. Om den inte kan liksom finnas i ett levande samspel och någonstans kännas vid, stå för att ja, men det är ju för jävligt att jag har betett mig så här. Och jag är jätteförvånad över hur jag har betett mig. Att jag liksom bara har kunnat nonchalera dig och stänga dig ute och vägra att prata. Så det är ju hemskt egentligen. Så skulle det kunna låta till exempel.
Man kan säga att det är i relationer som vi får syn på vår skugga.
Absolut.
Och att vi är varandras speglar.
Ja, vi speglar varandra. Det finns ju en sån där modell, men det ska jag inte gå in på för det blir kanske lite för mycket att hålla ordning på. Men där det finns liksom vad andra ser och vad jag själv inte ser är en del i, och här i fönster heter den. Och det är ju då skuggsidorna. Men där finns ju också då väldigt mycket skydds- och försvarsmekanismer. Så att om någon försöker sig på att spegla någonting som inte jag själv ser så kan jag ju mycket väl reagera jättestarkt och bli förbannad.
Vad är ditt råd? Hur ska vi ta itu med våra skuggor? För jag tänker att om vi gör det så blir vi också bättre själva, men vi får också en bättre, vi kan få ett bättre samhälle.
Absolut.
Om människor vågar ta itu med sitt mörker.
Så är det.
Jag läste att Jung, han säger att man blir inte upplyst genom att föreställa sig ljuset utan genom att göra mörkret medvetet.
Det känner jag att det ligger väldigt mycket i. För jag brukar ju kalla det för spiritual bypass. När människor ägnar sig uteslutande åt att söka ljuset och upplysning och sådär. Att det handlar ju också om att möta de här skuggsidorna som är så svåra att hantera. För det är det ju. Och det handlar ju egentligen om skydd och försvar, och det handlar om sårbarhet som vi har varit inne på tidigare. Och jag tänker att man behöver ta tag i, få en stadig bas i viljan att möta, viljan att vara konstruktiv. Och att vi kanske inte har så jättemycket att sätta in där när skuggan härjar, men att vi med jämna mellanrum påminner oss om att ta kontakt med min vilja att möta dig, min vilja att se dig, min vilja att skapa någonting som är bra och konstruktivt. Jag pratade ju lite förut här i någon tidigare podd om att koka ner i sitt eget. Det som inte är så lätt då, men vi behöver verkligen det. Och det finns ju väldigt mycket vishet, tänker jag, som kan växa fram ur de här kloakerna, eller vad vi ska kalla det för. Skuggkloaker.
Kanske. Vi gror i skiten.
Ja, vi gror i skiten. Vi växer i skiten. Det gör blommor också. De växer. Om man gödslar så kan de växa jättemycket.
Skuggan är egentligen en slags gödselmedel då. Inre växt.
Ja, visst.
Ska vi ha något avslut, eller ska vi avsluta där någonstans? Jag tror att vi är ganska klara.
Vad ska jag säga?
Ja. Är du vän med din skugga, Maria?
Jag är inte vän med din skugga.
Det är väl bra avslut. Du spelar du in, eller?
Ja.
Tycker din skugga är mycket värre än min.
Ja, men det kan man ha. Sådär, man kan leka sandlåda. Och... Mm.
Tack för idag, Anne, och för det här samtalet.
Tack själv, Maria.
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp, eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.